This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
De gjorde sitt bästa år någonsin efter att ha satsat på hälsan. Vi tar reda på mer.
Här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och
Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop. Om man satsar långsiktigt och hållbart, men hur ska man göra? Det tar vi reda på i den här podden.
Hej och välkomna! Idag ska vi prata om ett framgångsrikt exempel på hur man har tagit ett lagkrav och skapat en hälsofrämjande strategisk insats som verkligen har fått effekt.
Mm. Först vill vi prata lite om de många företag där ute som faktiskt är med och skapar morgondagens jobb genom starka idéer och hårt arbete. Vi tänker på DI Gasell som varje år utser de snabbast växande företagen i landet. Vår samarbetspartner Skandia vill hylla alla tillväxtskapande företag och är därför huvudpartner till DI Gasell.
Mm, och under våren så arrangeras flera av de här Gasell-evenemang runt om i landet, och under våren kan man genom Skandia faktiskt få några biljetter om du är intresserad. Och de här evenemangen äger rum i Malmö 26 april, Göteborg 16 maj och Stockholm 29 maj. Och det är först i kvarn som gäller för att få vara med. Och om ni är intresserade så kan ni läsa mer på di.se/gasell.
Ja, och vill du vara med så vill du vara med. Vill du ha en biljett? Så skriv till event@skandia.se och ange biljetter till DI Gasell och vilken ort du är intresserad av.
Mm, schysst grej.
Ja. Mm.
Nu välkomnar vi våra två gäster i studion. Det är Anna Arenfelt, vd och grundare av Hållbar Vardag, och Mikael Törnberg som också är vd och grundare men till Acumo. Välkomna hit.
Tack.
Tack. Och nu måste vi höra här från er vad det ni jobbar med. Så Anna, vill du börja och berätta om Hållbar Vardag?
Ja, jag var med och startade Hållbar Vardag för några år sedan. Och det kom liksom ur en egen känsla av att det är svårt att få ihop vardagen. Jobb, barn, träning och allt det här. Och vi trodde ganska länge att det här handlar liksom om småbarnstiden som det är svårt. Men när vi har börjat jobba med företag så ser vi att det här är liksom någonting som är mer en samhällsfråga. Det är någonting i vår tid som gör att det är svårt att vara hållbar. Så Hållbar Vardag vill liksom öka medvetenheten kring den här frågan. Att vi behöver alla fokusera på vår personliga hållbarhet. Och ta fram verktyg för organisationer, familjer, individer att göra sig hållbara.
Och då hjälper ni till med att analysera nuläge och skapa strategier för att ta hand om hälsa och ja, att man håller över tid, eller hur jobbar ni?
När vi tar mer fram konkreta verktyg som ska hjälpa organisationerna att själv äga den här processen. Sen vill man ha konsulthjälp ifrån oss så får man det. Men vi bygger det utifrån att man ska klara det själv. För det tror vi är en framgångsfaktor. Att man som organisation äger den här frågeställningen och processerna.
Mm. Brukar folk höra av sig till er för att det är många som blir sjuka? Eller vad är liksom incitamentet?
Nej, alltså vi möts ofta av att ja, men det här är jättebra, jätteviktigt, men vi har inte riktigt tid att fokusera på den här frågan, utan man lägger väldigt mycket tid på de som redan mår dåligt eller är sjuka, och vi vill ju ligga i steget före, och det är lite svårt att nå ut med det budskapet.
Förebyggande hälsa alltså.
Precis. Mm. Mm.
Och Mikael, du är här i egenskap av vd för Acumo, som du får berätta lite vad det är, vad ni gör.
Mm. Vi är ett företag som grundades 2003 av mig och en kollega till mig. Vi jobbar med industriautomation, kallar vi det för. Det är ett rent försäljningsbolag. Så vi köper produkter från hela världen som vi säljer och levererar i Sverige. Då. Mm. Så att vi är väldigt fokuserade på just försäljningsprocessen hos oss.
Och ni är, hur många är ni?
Vi är 10 anställda.
Ni är 10 anställda. Mm. Och Hur var det? Hur började det? Hur kommer det sig att du är här med Anna idag?
Ja, det började genom att jag säger fortfarande nya föreskriften. Den är inte så ny längre.
Nej, vi säger också fel.
Ja, precis. Men nej, som ägare och vd av bolaget så är man ju ansvarig då för den psykosociala hälsan. Det var väl det som var nytt. Och att det skulle då ske ett systematiskt arbete kring det här. Och ja, vi hade inte riktigt koll på det, ska jag ärligt säga. Vi jobbade mycket med vårt verksamhetssystem, men det är mera processer. Och nu skulle det handla om människor då. Så först leta information, det var steg ett. Vi fick en kallelse eller en inbjudan till ett seminarium som vi gick på för att ta reda på mer. Men jag kände fortfarande att det fanns inte riktigt någon plan för. Hur ska vi göra det här rent praktiskt?
Jag bara förtydligar. Alla känner inte till Arbetsmiljöverkets föreskrift. Det var ju så nya regler som kom för precis ett år sedan. Och som gör
två.
Att...
Två.
Det är galet.
Time flies.
Så är det. Mm, det är sant. Nej, men som du säger då, la över ett större ansvar på arbetsgivaren. Och då gick ni på ett seminarium. Var det Arbetsmiljöverket eller var det Hållbar vardag som...
Nej, det seminariet, det var chef som höll
just det.
Och det var ju ett informationsseminarium mer vad det innebär och rena lagkravet då.
Just det.
Så det var en jurist bland annat som var där och föreläste för att få en bild av ansvarsfrågan egentligen i första läget då. Men man pratade inte så mycket om hur. Mm. Det var väl det som var problemet.
Nej, och det blir ju kanske lätt, jag tänker just att det kan komma människor från alla typer av branscher också, och då det blir ofta fokus på vad, för hur blir ju väldigt, just när det handlar om människor så blir det ju. Ja, men om man har er typ av industri eller om man är till exempel konsultorganisation eller något annat, så är det ju olika hur. Så det här känner jag igen från andra också, att man känner just att ja, vi fattar vad, men hur. Ja, men, och du kände att du behövde ju förstås då ta reda på huret.
Ja, och första tanken är ju såklart hur ska vi göra för att möta så att säga själva lagkravet. Det är ju en fråga då. Men samtidigt, hur ska det här jacka in i verksamheten? Att möta lagkravet, det kan man ju kanske göra på olika sätt. Men hur ska man jobba med det? Och då letade jag rätt på, eller ja, man gjorde det som vanligt, höll på att säga, man googlade och kom i kontakt med Hållbar vardag. Så började vi titta lite mer i detalj på det och tog ett möte med då var det Linda som vi träffade. Som förklarade hur det låg till, och jag tyckte det jag gillade, det var väl just det här konkreta. Det svarade väldigt mycket på min fråga om hur då. Det fanns färdiga verktyg, färdiga processer som man kunde jobba i. Som passade väl in då i vårt system i övrigt. Så det var väl så vi kom i kontakt.
Vill du ge något exempel på ett sånt verktyg eller liknande? Så att...
Ja, alltså verktyget som vi jobbar med, det är en bok helt enkelt. Jag gillade det där analoga. Mm. Nu vet jag att det finns ett digitalt verktyg också. Men så, som vi dessutom tryckte upp då med våran logga på, så att det blir liksom en liten koppling. Det blir ett verktyg som man kan ha framme på skrivbordet som en påminnelse också.
Där man och där bokar... skrev ni ju också en liten text på baksidan.
Ja, just det.
Om vi mår bra så går det bra eller något sånt där.
Mår du bra går det bra.
Ja, precis.
Mm. Det hade vi som ett litet motto då. Mm. Och nej, men det som händer är väl att... det du Anna var inne på, det här med att man inte har tid oftast. Det stämmer ju. Mm. Man har inte tid. Så att då får man skapa sig tid. Och det här verktyget gör det. Det tvingar en, höll jag på att säga, att skapa den här arenan då, och diskutera de här frågorna. Väldigt konkret då.
Vilka typer av frågor behövde ni diskutera hos er?
Ja, då kan jag säga så här att det är det som är svårt att veta. Det tror jag gäller generellt som chef. Det är väldigt svårt att veta vilken typ av frågor som är viktigast. För det är mycket det handlar om. Man kanske inte har en aning om vilka frågor som det kanske pratas om i organisationen. Det kommer fram då. Så att man ska då identifiera ett antal riskfaktorer och ett antal friskfaktorer. Det tyckte jag var ett bra grepp då. Och för oss... Det resulterade ju i en ganska lång lista kan jag säga med båda delar. Mm. Men i slutändan så blir ju det, det blir då handlingsplanen och det som man då gör actions mot och följer upp då.
Och, vill du ge något exempel där på en, om vi tar en frisk, eller vi tar en riskfaktor och så kan vi ta en friskfaktor också som ni satte action på så att säga.
Ja, den största frågan som det mynnade ut i, det var egentligen arbetsmiljön, den fysiska arbetsmiljön faktiskt. Vi sitter väldigt trångt. Mm. Vi växer och vi har en lokal som, ja, den är statisk. Så och det är ganska hög ljudnivå ibland när alla är inne på kontoret. Vi sitter i ett öppet landskap. Då resulterade det i, den långa planen på det är ju, antingen får vi ju flytta eller bygga ut. Och då valde vi att vi kommer att gå vidare med att försöka se möjligheten att bygga ut. Men det är ingenting som löser någonting den närmsta tiden så att säga. Det tar lite tid. Den kortsiktiga lösningen var att vi la in mattor. Vi satte upp gardiner, sådana här ljuddämpande gardiner. Vi satte in skärmväggar. Och det i sig resulterade i en direkt förbättring då. Så det var ett ganska enkelt sätt att få reda på. Det var ett stort problem. Jag hade inte uppfattat att det var så stort. Och med ganska enkla lösningar då. Så, och det var ett beslut som vi tog vid sittande bord.
Konkret.
Konkret, ja.
Och vad hade ni för någon er starkaste friskfaktor som ni håller i och vårdar?
Det är också en av våra värderingar. Engagemang kom upp faktiskt som en friskfaktor. Att alla kändes väldigt engagerade i det vi gör. Och det var ganska skönt för mig att höra då att det var någonting som organisationen lyfte fram själva som en frisk faktor. Mm. Och sen kopplar man det också till en känsla då i det här verktyget. Och det var lite svårt faktiskt, men alla gjorde det. Mm. Och sen kunde man då titta, var det mycket som var lika? För att en känsla, det är någonting som växer igen då. Det kan lätt bli lite floskler annars, de här orden. Men om man kopplar det till en känsla, då är det någonting som landar, tror jag, bättre.
Mm. Alltså, krasst, hur känns det när jag är engagerad på jobbet?
Ja, precis, så. Exakt så.
Mm. Och den här processen som det här ändå är då, hur jobbade ni med den? Tog ni liksom boken och egentligen samlade folk till ett möte och började sätta igång? Eller hur har ni jobbat och hur jobbar ni vidare?
Ja, man kan välja själv där hur man vill göra det. Vi valde att börja med en föreläsning då. Så vi tog in en konsult från Hållbar Vardag, Linda i det här fallet, som hade en föreläsning för allihopa och förklarade det här konceptet, för det tror jag är viktigt. Det gäller generellt, tror jag, om man ska driva någon form av förändring. Då är det nog viktigt att tala om varför man gör det. Mm. Vad är syftet med det här? Och inte bara säga att nu ska vi göra det här, det är bra för er. Kom igen, det blir kul. Så att det blev ganska bra början. Så redan innan vi hade satt igång så hade vi lite nedförsbacke, faktiskt lite vind i ryggen då. Och det ihop med att det fanns ett konkret verktyg, jag är tillbaka där igen med den här boken då, som man faktiskt kan hålla i och se och bläddra i och sådär. Det gjorde då att processen startade ganska enkelt. Så vi bokade helt enkelt in en föreläsning och sen bokade vi in olika tider för workshops då.
Men boken, jag måste fråga, är det här en bok som ni har producerat på Hållbar Vardag? Så den ser inte olika ut för olika företag, utan det är en och samma bok?
Ja, innehållet är ju samma, utan det man kan göra som ni gjorde, att trycka den i egna färger och med egen logga och en text.
Just det.
Och det jag tänker på det du sa också, att det är olika branscher, men där har ju vi skapat en process som faktiskt funkar i alla branscher. För den lyfter inte upp specifika arbetsmiljöproblem. Utan den utgår ju från liksom ett nuläge. Hur ser vår arbetsmiljö ut idag? Vad har vi för risk och friskfaktorer? Och så kopplar det till hur påverkar det välmående, våra känslor, hur det är att jobba här. Men också arbetsprestation. För det är ju där man också kommer till den här kopplingen mellan hälsa och resultat. Och det är ju de där som går hand i hand.
Precis som vår podd heter. Ja, precis. Liksom på det. Ja.
Och så sen ligger det i det här att man kommer med idéer till förändring. Alltså att man direkt involverar medarbetarna i att hitta lösningar och möjligheter i organisationen. Jämfört med en personalenkät eller arbetsmiljöundersökning. Och så får man ett resultat och så står man där som chef ganska ensam med det här. Ja, de mår inget bra, de tycker inte om det här. Och internkommunikationen fungerar inte och inte feedbacken heller. Men vad ska jag göra nu då? Så att i den här processen så är ju medarbetarna med. Och alla får ju den här boken. Så det är liksom en öppen process. Och som chef behöver man ju inte förbereda sig. Utan det är i princip bara, okej, nu ska vi göra steg ett här. Och så tar vi nästa och så tar vi nästa. Och så. Det är ju för att underlätta avseende tiden.
Och då låter det som att ni hittat ett sätt att göra det lätt och konkret. Och det är väl framgångsnycklar, antar jag.
Och alla är bara med och var engagerade. Och nu som du säger, ni är 10 stycken. Men det här går ju förstås att göra på, liksom, vilket ni har exempel på större grupper också förstås. Och som du säger, den är branschneutral. För att man lägger ju på sina egna utmaningar. Men ni har ju sett resultat. Vilka typer av resultat har ni sett?
Ja, de resultaten som vi har sett är ju, de mätbara är ju att vår frisknärvaro har ju ökat. Vilket är ganska skönt. Så det är ju någonting som vi har mätt under ett antal år då. Vi märker väl också att man, alltså det går inte riktigt att mäta, men man märker det i den här typen av möten då som vi har där vi dryftar de här sakerna. Så är det lättare samtal. Alltså det kan låta lite flummigt, men jag vet precis vad jag menar om man jämför med tidigare. Man har liksom skapat en arena där det är okej att prata om sådana här saker. Det är ingen som tar illa upp, det uppfattas inte som kritik. Utan jag tror det bygger väldigt mycket på att har man sagt någonting så det kanske inte blir så som man önskar. Men det lyssnas på i varje fall och man pratar om det. Det tror jag är viktigt.
När du säger att en arena där man kan prata om sådana här saker, tänker du då på hur vi mår och hur vi har det tillsammans?
Ja, precis. Det låter lite dumt när jag kanske säger så. Men nej, det jag menar är de psykosociala faktorerna. Just för att jag tror att det är ganska många som upplever det som nästan lite skrämmande. I varje fall om jag utgår från mig själv. För jag hade ju som sagt ingen aning om hur jag skulle hantera det här. Jag tog något exempel för Anna tidigare. Ska jag stå i dörren varje morgon och säga hej, hur mår du? Till alla anställda. Om man liksom ska dra det till sin extrem.
Just det, för du ska plötsligt vara ansvarig för allas hälsa i liksom både individuellt och organisatoriskt perspektiv, eller?
Ja, alltså det var ju min uppfattning när jag fick reda på den här nya föreskriften. Du som chef är numera ansvarig för hur folk som du har anställt mår. Och hur ska jag ta reda på det? Det är ju där någonstans det blir svårt. Och det är klart att det borde väl vara självklart att man ska bry sig om hur vi mår på jobbet. Men nu ska det dessutom då, det ska dokumenteras och det ska skötas med en viss systematik då. Och det är väl det som är den stora skillnaden. Sen kan jag tycka generellt det här med lagkrav. Det är ju synd att det ska behöva gå så långt. Men å andra sidan så är det är absolut nödvändigt. Det märker man. För det är först det som jag tror gör att man sätter igång helt enkelt.
Ja, men för jag tänker, det är intressant som du säger att ni hade ett engagemang redan. Det är ju något som många får jobba väldigt hårt för att få. Så ni hade liksom någon slags guldskatt i den märkelsen.
Och när ni satte er ner och diskuterade friskfaktorer och riskfaktorer, så konstaterade ni att vi behöver göra något åt den fysiska arbetsmiljön. Så det verkar som att det gav er sparken i baken att förändra det. Och då tänker jag att egentligen borde ni väl då rimligen ha haft ett utrymme där ni kunde säga sånt till varandra. Alltså det låter lite för mycket här och det är jobbigt med ljud. Men är det att man är så inne på att bara leverera hela tiden så att man inte har de här samtalen?
Jag tror att just det här med forum tror jag är viktigt. Jag tror det är lätt som chefer att glida undan och säga, ja men det där har vi pratat om. Kommer du inte ihåg den där lunchen eller den där fikarasten? Problemet med det är ju att alla kanske har hört det. Men det är ju ingen som tar ansvar för frågan. Utan vi har pratat om det här. Och så glider man undan lite grann.
Typ att du säger så här, det är viktigt att alla mår bra och så nickar alla.
Ja, eller att någon säger just det här, jag tycker det är lite bullrigt här. Ja, jo, jag vet. Och sen när alla går och jobbar vidare, sen är det händer liksom ingenting. Skillnaden här är ju att nu har man en workshop då, som vi kallar det för. Där de här frågorna kommer upp. Det skrivs ner i de här böckerna. Man sätter en tidsplan på det. Så det blir ju jättejobbigt då nästa möte om det inte har hänt någonting.
Fiffigt.
För den personen då som är ansvarig för att göra saker, och det är olika. Det behöver absolut inte vara chefen som gör det. Vissa saker tar ju absolut chefen och gör. Där valde vi att hålla det ganska neutralt. Alltså det fanns ingen rangordning där. Utan där var vi alla liksom individer som skulle hjälpas åt. Och då är det klart att tar man på sig en uppgift och sen så har man ett nytt möte då om 4 veckor säger vi. Och så har man inte gjort det man sa att man skulle göra. Där kommer uppföljningen och systematiken in.
Sen ligger det ju i verktyget också en individuell förberedelseuppgift. Så alla uppmanas ju till att faktiskt fundera över inte bara sin arbetsmiljö utan hela sin vardag. Och där gäller ju också att placera den här stressen eller ohälsan som man upplever på rätt ställe. Liksom. Handlar den om jobbet eller är det någonting hemma? Eller handlar det om hur jag tar hand om mig själv? Så det är ju ytterligare ett verktyg som ingår i vårt koncept. Att medarbetare får ett lika konkret verktyg för att se över hela sin vardag. Sen är det ju svårare som arbetsgivare att liksom säga det här ska du göra, gå hem och ta hand om dig. Där märker vi att det finns liksom där med integritet och vart går gränsen. Men det är ju mer av välvilja, säger jag det som. Jag brukar säga att slå in ditt guldpaket och säga att jag månar om dig. Och jag vet ju att mår du bra hemma så mår du bra på jobbet. Och har vi det bra på jobbet så mår du bra hemma också. Det hänger ju ihop det där. Så att vi behöver jobba både på individnivå med vår hållbarhet och på arbetsplatser.
Men då uppfattar det som att i ert samarbete har medarbetarna uppmuntrats att reflektera kring hur man mår, men de privata delarna där har ju inte arbetsgivaren liksom pekat på att du borde göra si eller så, utan det är upp till var och en.
Det här är en intressant fråga, för nu är vi just i det här gränslandet då. För det var också, jag reflekterade över att det var väldigt många som kommenterade det på det här seminariet jag pratade om. Just det här, vart ska man dra gränsen? Vad har vi rätt att lägga oss i kontra vad har vi liksom inte rätt att lägga oss i? Och det är klart, privatlivet, den gränsen till att börja med, den är ju lite utsuddad redan idag. Med mejl och telefonsamtal, arbetstider och så vidare. Men där är väl min rekommendation, så som vi valde att göra, det var ju att skriva väldigt tydliga policies då. Och sen valde vi också att ta det här verktyget, även den privata delen. Och vi gjorde precis så, vi delade ut det till alla. Och sa att det är självklart högst individuellt vad man väljer att göra. Men då har man i varje fall fått möjligheten då. För de är ju starkt kopplade till varandra.
Och där i helgen så ramlade jag över en skrift. Det var Hjärnfonden som hade ställt samman lite kring psykisk ohälsa. Och då hade man tittat på en stressmottagning, de som hade blivit sjuka då. Då var det 76%, då var det en kombination av privat och arbete som gjorde att man blev så pass stressad så att det ledde till ohälsa. 20% handlade om enbart en jobbstress och 4% om enbart privatlivet. Så där är ju också det här, vad lägger en arbetsgivare sitt krut liksom, om det är ohälsan man vill jobba mot.
För då tänker jag just att man gör det på ett ganska snyggt icke-integritetskränkande sätt när man ger förutsättningarna. Men man är inte och pillar i hur det går till. Men man stöttar i att man själv får hjälp med den processen. Men man går inte in och pratar om hur man ska göra sina andningsövningar. Eller vad det kan vara man stöttar med. Så det är ju bara win-win. Men där måste väl alla liksom rannsaka sig själva på något sätt. Men så har väl alla åsikter om vad som är integritetskränkande och inte. Men det känns som att det är någonting som dyker upp hela tiden, den frågeställningen. Och den måste ju, känns som alla arbetsplatser måste ta den diskussionen. Så här, så här, vi ser att vårt ansvar är det här och det här är vår möjlighet. Och vi sträcker oss hit, men vi är inte in och petar.
Och ett sätt där, tänker jag, det är att lyfta det här till en samhällsnivå. Det är fasen inte lätt att leva i dagens overload-samhälle, där vi bara överöses med information och det ska vara effektivitet både hemma och på jobbet och sådär, att det här är ju det här är ju någonting, en mänsklig fråga idag liksom. Ja, hur gör man sig hållbar i det här tempot, det här informationsflödet, jämförelsesamhället, alla marknadskrafter som vi utsätts för? Och det gäller ju barnen också.
Absolut, ja, det är det vi ser. Och just det här att lyfta att det är okej att tycka att det här är lite kämpigt. Liksom vi måste vi måste jobba med det för att få det på plats. För gör vi inte det så blir det att vi känner bara stress och otillräcklighet. Så att, på så sätt är det jättebra att få. Och jag tänker just om man inte själv vet vilken ände man ska börja i. Man bara känner att det håller inte, men jag vet inte vad jag ska göra. Så jag har ju också tittat på det här verktyget som är riktat till individer. Jag tittar på båda. Och just att det är väldigt så här metodiskt. Att man börjar skapa en bild över hur ens vardag ser ut. Och vad man kan börja jobba med. För att utmaningar, det kommer vi ha. Alltså, så är det. Men hur skapar vi styrkan att ta hand om dem?
Jag tycker det skulle vara jättekul att höra mer om konkreta exempel som ni har jobbat med och sånt ni har gjort. Vill du dela med dig lite mer?
Ja, man kan väl säga SAM då, som vi kallar för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det behövdes ju skrivas en hel del. Alltså, nu är vi tillbaka på det här med dokumentationen då. Så det har varit en ganska lång, stundtals jobbig process att få det på plats. Men det är återigen, det är så att säga pappersbiten av det hela. Och då tyckte jag också det var viktigt att lägger vi det jobbet och resurserna på att ta fram det här, så måste det finnas någon koppling till verksamheten. För annars så blir det den här papperstigen som man skriver en gång, återigen för att bemöta eventuella lagkrav. Så har man någon flashy kick-off och så talar man om det här ska ni gå hem och läsa, och så ställer alla in det i något skåp eller aldrig öppnar den filen igen då. Så att det här är ett levande verktyg, och återigen att då ta det från den nivån ner på en konkret nivå, där tycker jag att där finns det ett glapp då, och därav att vi valde det här verktyget återigen, för det är väldigt konkret. Fler konkreta exempel som vi har,
Du berättade ju för mig tidigare att ni hade pratat om tillgänglighet till exempel, hade ju dykt upp.
Ja, just det. Apropå det här med tryck då, som du var inne på utifrån. Återigen, som arbetsgivare så är det ingenting man kan göra åt vad man gör hemma så att säga. Men däremot så kan man ju reglera hur ska vi bete oss mot varandra när man har semester till exempel. Det är en ganska het fråga skulle jag säga. För vi förväntas vara tillgängliga dygnet runt årets alla dagar. Om man ser utifrån marknadskrafterna. Men vi kan faktiskt internt bestämma hur vi ska bete oss. Och liksom sköta kommunikationen med varandra. Så då hade vi helt enkelt ett möte kring det. Och sen så kom vi överens om. Är det okej eller inte att bli kontaktad under semestern? Så att. Och sen ställer vi oss en massa andra frågor också, hur och så vidare. För där finns det en uppsida då med tekniken. Det är inte bara dåligt. Så att vill man inte bli uppringd, då kanske man vill ha ett mejl istället. Eller vill man inte ens det, sms om det är jättebråttom och så vidare. Det finns en skala här, det är inte svart och vitt bara.
Hur gjorde ni då? För att folk är ju väldigt olika. En del kanske blir tryggare av att känna men de ringer om det krisar sig. Medan någon annan bara vill dra ner rullgardinen och säga ta hand om det. Och så kanske en del vill lägga sig alldeles för mycket och det är egentligen inte bra för någon. Hur gjorde ni?
Ja, det där är en bra reflektion då. För att det vi kom fram till var just det där. Det blir ju jättesvårt om man ska individanpassa kommunikationen. För det skulle ju då innebära om man har en avdelning på, vi säger, 30 medarbetare. Och sen ska man ha då en lista. Nu ska vi se här, hur vill den här personen bli kontaktad? Det går ju, alltså det faller ju lite på sin orimlighet.
Pelle jobbar gärna på semestern, men Anna vill vara helt ledig.
Exakt, så det går ju inte va? Så att, och det kommer vi ju fram till gemensamt. Så då satte vi istället en rangordning på just om man då måste, det är utgångsläget. Måste man kontakta någon på semestern, då gäller det här. Så att utgångsläget är, man ska försöka lösa det så gott som möjligt själv, såklart. Men om det inte går, om det är verkligen panik, då är det en typ av eskaleringssteg, kan vi väl kalla det för. Så.
Och då vet alla vad som gäller, alltså, såväl den som är borta som den som är på plats.
Ja, exakt. Precis så.
Klokt.
Var det någonting som du upplevde var utmaning i att jobba med det här?
Ja, dels personligen. Just att ta in all information och försöka hitta ett sätt att jobba med det. Det i sig är en utmaning. Mm. Sen så när man ska implementera någonting liknande, det, jag tror igen, det är som alla förändringar. För det är en förändring, det måste man liksom komma ihåg. Då måste man vara jättetydlig med varför man gör det.
Mm.
Sen kan det i sig bli som en paradox. Man tycker någonstans att, men vänta nu, jag gör ju det här för att vi ska må bra. Och vi ska göra det här tillsammans. Så att bara där får man då lite motstånd, vilket man får i en förändring, oftast.
Mm.
Så tror jag en genväg där, det är att vara tydlig från början då, med varför man gör det.
Mm.
Nu har jag lyxen att kunna ta det här beslutet väldigt snabbt. Jag behöver inte gå till någon styrelse och äska pengar och så vidare. Jag förstår att där kan det också finnas en problematik då. Men jag försökte ändå tänka så. För jag menar, lönsamhet är viktigt i alla bolag. Så att det måste finnas en koppling någonstans till krasst pengar. Och det är ingen kortsiktig investering som man sen får tillbaks. Men det är ju helt klart en långsiktig. Och sen är det svårt att sätta en prislapp på det här. Alltså dollarisera en aktivitet. Det är ju jättebra om man kan göra det. Speciellt tror jag i stora organisationer. Men det är också svårt att sätta en prislapp på att folk mår bra.
Men om vi sätter tidsperspektiv då. Hur länge har ni jobbat med det här? Sen förändringen i lag kom för 2 år sedan eller?
Ja, i princip. Vi började väldigt i de krokarna där.
Och vilka resultat kan du se? Alltså både så här tydligt påvisbara och sådana som kanske känns mer?
De tydligt påvisbara, det är väl de mätbara grejerna som jag pratar om. Och den främsta är väl just frisknärvaron. Jag menar, det är väl den som man håller högst, tror jag, när man tittar på den här typen av arbete. Sen mer generellt och lite större, så jag menar 2017, nu är inte bokslutet helt klart, men nästan, det blev vårt bästa år någonsin. Och jag menar, där jag väljer ju att se en koppling här, helt klart. Vårt motto som sagt på den här boken som vi tryckte, mår du bra, går det bra, det är ju skönt att vi kan bevisa det också.
Nej, det är ju inte helt, det är inte alls irrationellt. Det finns ju jättemycket liksom forskning bakom. Men jag förstår att man just, som ni har jobbat liksom historiskt, så för att öka lönsamheten till exempel, så har inte det här varit det verktyget man har kopplat in. Men nu har ni gjort det, och så kommer ni se, eller ni har ju sett då att det faktiskt har fått effekt. Och det är ju helt, helt rimligt.
Ja, och även om, som du säger, du väljer att göra vissa kopplingar, så vet vi att fler friska medarbetare, det är ju då en besparing jämfört med att folk är sjuk från varandra.
Kul. Jag tänker på det här verktyget, Anna, för att om man lyssnar så kan tänka att man vill ha en förståelse för kan det liksom ersätta det systematiska arbetsmiljöarbetet, eller det liksom funkar som ett komplement till det? Kan man liksom visa upp att man har jobbat med det här om Arbetsmiljöverket kommer och granskar, eller hur funkar verktyget kopplat med?
Ja, jag tror ju att det ska göra det, och det är ju lite spännande, för ni ska ju ISO-certifieras nu också, AQM, och har det här, får ju se vad de säger om det ur det perspektivet. Men jag har ju tittat på lite andra, liksom, vad är det Prevent erbjuder, sunt arbetsliv och sådär, när det kommer till systematiskt arbetsmiljöarbete. Och där tycker jag att vårt verktyg är ett steg vassare faktiskt. Att det är mer konkret och hjälper till. Och det blir också en dokumentation. Vad har vi gjort för riskbedömningar? Hur påverkar det här våran hälsa, vilka prioriterar vi att jobba vidare med och vad har vi vidtagit för åtgärder? Och det är ju så Arbetsmiljöverkets hjul ser ut och man ska följa upp.
Mm.
Och så har vi en utvärdering i slutet och man också får titta på hur har det här påverkat vår arbetsmiljö och vår hälsa och arbetsprestation.
Så just det, så det kanske tål att upprepas att när ni går in och hjälper ett företag så är det i stort sett alltid med utgångspunkt från föreskrifterna från Arbetsmiljöverket.
Nej, det blev ju lite mer en boost för oss kan man säga att det där kom i samma veva som vi utvecklade det här. Men vi var ju redan på gång. Utan det var egentligen, jag har jobbat som konsult i många år och jobbade med en vd på ett företag som sa så här en dag att men Anna, om vi är så här stressade, då är vi nästan mer en risk för det här företaget än vad vi liksom gynnar. För vi fattar ju inte alltid kloka beslut. För det är ju det som händer med en stressad och pressad människa. Det är att vi klarar inte av att ta in information. Vi kan inte se komplexa samband. Och vi kan liksom inte ta action på det.
Nej.
Okay. Så det var ju liksom en grund till att vi började med det här. Att hur kan man jobba med det här både på gruppnivå. Men det räcker ju inte heller. Utan hur jobbar man det också på individnivå. Så att den där kombon tror jag är jätteviktig. Om man på riktigt vill komma till rätta med ohälsan.
Mm.
Precis. Och det är ju nästan som lite CSR-arbete också tycker jag för ett företag.
Mm.
Att man faktiskt satsar på sina medarbetare fullt ut så att säga.
Mm.
CSR står för Corporate Social
Responsibility.
Ja, att man visar att man är ansvarstagande som företagare.
Man tar ansvar för samhället i stort liksom.
Mm. Just det. Mm.
För vi har ju liksom barn som mår dåligt och vi har en planet som ska räddas. Så att det är ju mycket vi som individer ska räcka till. Inte bara prestera bra på jobbet utan vi behöver ju vara goda samhällsmedborgare också. Mm.
Mm. Och det orkar vi ju vara mer om vi inte liksom bara ramlar ut från arbetsplatsen helt slut. Och bara ska återhämta oss till nästa arbetsplats.
Ja,
utan skapa den här, återkommer till det här ordet med hållbar.
Mm.
Och liksom hur viktigt det faktiskt är. Mm. Och det kan låta som att man återvinner sina sopor, men det handlar faktiskt om att skapa lönsamhet och hållbart samhälle.
Så, ja, precis. Spännande. Så att jag på min, liksom när jag är hemma, inte stoppar glödlampan i soppåsen för jag orkar inte ta reda på att jag ska slänga den.
Ska jag göra det här nu också? Jag orkar inte.
Nej.
För så,
det är ingen som ser att jag stoppar ner batteriet eller glödlampan här nu.
Ja. Ja, men jätteintressant. Och ni har jobbat med, för jag tänker just att ni tänker, ja men ni är 10 stycken, men det är just att man kan ju jobba med det i jättestora grupper, men det finns ju ofta mindre grupper i stora grupper. Så vad skulle du säga är en lämplig, hur många kan man vara på en sån här insats, säger du, som en grupp, tycker du?
Alltså jag tror man ska vara den konstellation som är varandra närmast i vardagen, som är varandras arbetsmiljö. För det är ju vi som kan skapa liksom en bra arbetsmiljö.
Mm.
Sen får ju då chefen ansvara för det resultatet och plocka upp det en nivå i en ledningsgrupp om det är en större organisation och se bara vad är det vi kunde lösa i vår arbetsgrupp. Vad är det som verkar handla mer om strukturer, kultur i organisationen? Det får jag lyfta i min ledningsgrupp tillsammans med vad det nu kan vara 4-5 andra chefer som har gjort liknande process. Och så är det ju bara att flytta upp det här. Så det är lite grann också att vända på sättet att jobba. Att man börjar nerifrån och samla in information från medarbetarna.
Mm.
Hur är det att jobba här? Vad är det vi behöver förutsättningar för att göra ett bra jobb?
Mm. Men du gör det i en hanterbar grupp ändå. Så att,
ja.
Vill du skicka med någonting, det här liksom att våga. Vill du skicka med något till andra chefer som kanske lyssnar nu och tänker att det där borde vi jobba mer med?
Jag tror nog, det är nog synsättet och inställningen tror jag. Man kan välja hur man väljer att se på den här föreskriften. Jag valde först att se på det, oj vad jobbigt, någonting mer att göra, en punkt till på agendan. Men jag tror, kommer man bara ihåg att om man verkligen sätter sig in i det så syftet är ju gott. Och på lång sikt är jag övertygad om att det ger en lönsamhet till vilken organisation som helst. Om man jobbar med det på rätt sätt.
Mm.
Så det är väl medskicket någonstans. Att inställningen till arbetet som krävs. Det är nog där det ligger väldigt mycket. För att om den som ska driva själva processen. Inte köper in sig på det här. Och verkligen tror på det. Då kommer det inte heller att bli bra. Det är min övertygelse.
Mm.
För det färgar av sig på hela gruppen, det färgar av sig på möten. Och jag menar, avsätter man 10 minuter för en workshop en gång i månaden, det är liksom dömt att misslyckas. Så jag tror, man måste köpa in sig, ta reda på vad det faktiskt innebär. Och leta, som sagt, samarbetspartners. Var inte rädd för att ta hjälp utifrån. Tro inte att du kan göra det själv.
Mm.
Det är väl det.
Mm. Och så identifiera risk- och friskfaktorer och göra det ganska konkret rätt tidigt i processen som ni gjorde. Då kanske det också känns mer hanterligt.
Mm. Absolut.
Mm. Ja, tycker jag var inspirerande att höra.
Ja, och jag vill tipsa om er app. Visst, den är ju gratis, eller hur? Ja, den plingar mig 8:00 varje kväll och frågar mig hur mina energinivåer är. Det tycker jag är rätt kul. Och jag tror, för jag har väldigt höga energinivåer, om jag inte hade det så skulle jag liksom vilja följa det där reglaget. Så att den finns där. Den är ju både liksom positiv och sen också att man håller koll på när man känner att de minskar. Men ni finns ju på halbarvardag.nu.se.
Punkt nu,
så är det. Och visst har ni, nu är vi i Stockholm, men ni har ett frukostseminarium som är kostnadsfritt.
Den 22 mars.
22 mars, och det hittar man ju information om på er hemsida.
På vår hemsida, ja. Och appen finns ju som sagt att ladda ner och den heter Sustain You.
Sustain You, just det, precis. Och den är ju gratis, så den kan man ju använda.
Ja, både för att hålla koll på sin hållbarhet, men också det här med goda vanor.
Ja.
För där har vi ju märkt att det är de här små förändringarna, att inte ta det där tredje Netflix-avsnittet eller komma ut på den där lunchpromenaden. Det är det, sådana små saker som gör oss hållbara. Så att det är ganska lätt att komma dit som individ också.
Mm. Toppen. Tack för att ni kom hit.
Mm. Tack så mycket.
Tack så mycket.
Och tack till er som lyssnade. Hoppas ni vill lyssna mer och prata med oss på LinkedIn, Facebook och på vår hemsida healthforwealth.se.
Och vi tackar för oss och tackar våra samarbetspartner Twitch, Health och Skandia och förstås Agda Media för den här produktionen. Var snälla mot varandra där ute. Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.